Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Jag ser inga ansikten eller någonting sådär. Jag ser bara de här svartklädda människorna som kommer in och skjuter. Den ena skjuter ner en kamera och den andra skjuter på en dörr.
I början av 90-talet sveper en rånvåg utan motsvarighet genom Sverige. Och en fredag i mars 1992 är det Ösmo som står på tur.
Jag kryper ner under disken helt enkelt och ligger där. Och sen blir det väldigt tyst. Och så ser jag en person som kommer förbi mig och går in i valvet.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Det är ju en sak som har etsat sig in i huvudet på en. Jag kan, om jag vill, köra den här filmen från början till slut. Hela situationen, vad som händer och alltihopa. Men det är inte ofta jag vill.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
På ett sätt skulle man kunna säga att det är värre efteråt. Därför att trots att händelsen är över, till och med kanske trots att gärningsmannen eller gärningsmännen är gripna, rånaren sitter bakom lås och bom, trots det så har man fortfarande de här PTSD-relaterade besvären. Och då kan man säga att då är det ju liksom, då är det ju aldrig över.
Den här episoden, Militärligan. Allt började i september 1991 med ett inbrott i ett av förvarets vapenförråd i Botkyrka söder om Stockholm. Ett hundratal kulsprutepistoler, flera tunga kulsprutor och över 90 automatkarbiner försvann. Bara en månad senare tar sig samma liga in i ett mobiliseringsförråd och stjäl magasin till AK-4 och K-pistar och en del annat militärt material. Den här gången städer de upp så bra efter sig att stölden inte upptäcks förrän ett halvår senare. Bakom vapenstölderna är en sammanslutning som kommer att bli känd som Militärligan. Några bröder, en flickvän till en av bröderna, ett par vänner och brödernas pappa.
Det jag minns från den tiden det begav sig var väl att de var ganska tungt beväpnade. Det var att det var lite ovanliga rån så tillvida att de var liksom i någon bemärkelse professionellare än många andra rånare. De var väl organiserade, hårt beväpnade.
Efter ett lyckat värdetransportrån och några mindre lyckade rånförsök genomför ligan i januari 1992 ett av sina mest brutala rån mot posten i Svedmyra. De avlossar 7 skott inne på kontoret och får med sig 708 000 kronor i kontanter. Och nästa rån ska komma och ske bara några månader senare. Våren 1992 är en bra tid i Eva Anderssons liv. Hon har en fast anställning som kassörska på posten i Nynäshamn, men är under några månader utlånad till postkontoret i Ösmo.
Jag tyckte ju det var jätteskönt att jobba där i Ösmo, för att jag bodde ju där också. Och då var det ju liksom att jag gick dit på jobbet på 10 minuter och kom hem efter 10 minuter att vi hade stängt. Så det var ju ganska skönt att slippa pendla så att säga till olika ställen.
Fredagen den 13 mars skulle hon egentligen vara ledig, men Eva hoppar in på en kollegas pass. Dagen börjar som så många andra dagar i hennes liv.
Och jag skulle ju inte börja förrän klockan 11 på dagen, så jag hade ju ganska lugnt på morgon, duscha och åt lite frukost och tog det lite lugnt. Och sen gick ner till jobbet. Och var ju hela mitt liv har jag varit för tidig. Alltså jag skulle ju inte börja förrän klockan 11. Så jag var ju där nästan vid 10:30. Och tack vare det så var jag ju med på det här. Annars hade jag ju inte ens kommit med, så att säga.
Eva kommer till kontoret, byter om, ställer sin matlåda i kylen och säger hej till kollegorna. Mer hinner hon inte innan det smäller till i lokalen.
Det var en glasentré och dörren smäller upp och slår in i glaset, så det vart jag jättesmäll där på en gång. Och eftersom jag hade jobbat fackligt och gjorde det, så hade jag läst om det här rånet som var i Svedmyra. Jag vet inte hur länge det var, men det var väl någon månad före. Och så jag visste, eller liksom jag förstod att nu är de här. Så det första jag gör så skriker jag bara nej. För jag ville inte att de skulle vara där.
Två svartklädda män kommer in i lokalen.
Jag ser inga ansikten eller någonting sådär. Jag ser bara de här svartklädda människorna som kommer in och skjuter. Den ena skjuter ner en kamera och den andra skjuter på en dörr. Man nästan blir bedövad av det här ljudet, för det är ju inte någon stor lokal. Så man nästan blir lite hörselskadad, eller vad man ska kalla det för. Att man inte hör någonting på ett bra tag. Och sen blir det tyst när skotterna tystnar. Nej, jag bara dyker ner. Försöker komma undan liksom, för man tänker man vill ju inte bli skottskadad naturligtvis, så man försöker ju ta skydd.
Även kunderna som finns i lokalen lägger sig ner på golvet, förutom en man som bara vänder sig om och går ut genom dörren. Rånarna ser att en av betjäningsluckorna i glaset ovanför kassadisken står öppen. De klättrar upp på disken och tar sig igenom den lilla luckan och ner bakom disken där kassorna och valvet med alla pengarna finns.
Jag kryper ner under disken helt enkelt och ligger där. Och sen blir det väldigt tyst. Och så ser jag en person som kommer förbi mig och går in i valvet.
Det jag tänker på först och främst när man blir med, liksom det som gör det speciellt att bli rånad på jobbet eller utsatt, så det är ju att det ingår inte i jobbet.
Per Kalleberg är psykolog och traumaexpert och har arbetat mycket med just trauman efter rån eller rånförsök.
Är man polis eller väktare eller ordningsvakt eller något annat sånt yrke, så är man ju, har man ju beredd på ett helt annat sätt. Du ingår ju hot och våld på ett annat sätt i jobbet. Det finns där liksom, det finns med i arbetsmiljön på något sätt. Jobbar man i bank eller på den tiden postkontor och sånt där, så finns ju inte den beredskapen. Det är inte det som jobbet går ut på. Man räknar inte med det, man vet inte riktigt heller alltid exakt vad som är lämpligt att göra. Man har liksom ingen, man får ingen förvarning heller. Det är nog en av de saker som är mest speciella, just att det verkligen är någonting som sticker ut så totalt från vardagen.
Det finns några faktorer som ökar risken att bli traumatiserad av ett rån. Som hög stressnivå innan händelsen, litet socialt nätverk eller ett nätverk som sviker. Och inte minst känslan av kontrollförlust under händelsen.
I grunden kan man säga att det handlar någonstans om upplevelsen av att inte ha kontroll över något som är viktigt för en, till exempel sin egen säkerhet. Så att ju starkare kontrollförlusten är, desto otäckare känns det ju. Så det hänger ihop.
Från sin position under disken ser Eva hur en av rånarna håller på med något utanför valvet. Det är som att han söker efter något. Så vänder han sig mot Eva.
Sen så ser han mig där. Och då så pekar han på mig med hela handen och så säger han, du kommer hit. Och det gör man. Det är liksom, ingen tvekan om att man kanske inte rusar upp direkt, men man går ju dit, det gör man. Och sen säger han, vad är nyckeln till det här, säger han. Det vet inte jag, säger jag. För jag har ju precis kommit, jag vet ju inte vem som har nycklar och sånt där. Och då säger han, jobbar inte du här?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jo, men jag kom precis, säger jag. Ja.
En av Evas kollegor kommer fram till dem med nycklarna, men Eva vill inte ta dem i sin hand.
Och då tänker jag så här, jag ska inte ta någon nycklar, för jag vill inte ha någon nycklar. Jag vill inte ha nycklar, så det får han ta själv. Så då tar han nycklarna utav henne och då rasar hon ihop helt enkelt.
Kollegorna på postkontoret agerar nu på olika sätt. Medan en av dem bryter ihop och gråter högt, behåller Eva lugnet och förblir klartänkt.
Man blir som en robot på något sätt och känner sig helt maktlös. Man känner sig helt, ja, man kan inte göra någonting. Visst är jag rädd. För samtidigt, jag vet inte, man blir på något sätt också väldigt kall. Så man gör saker men liksom inte reflekterar, varför gör jag det här och varför tycker jag så här. Man blir väldigt konstig på något sätt.
Det lugnet kommer ju av att man hittar någon strategi som man tror på eller som liksom verkar funka. Att man har något handlingsutrymme. Jag kommer ihåg ett rån där två personer var väldigt nära rånarna, och så att de var ju väldigt liksom, mycket samma situation. Men när de beskrev sin upplevelse så var de väldigt olika. Den ena personen kände sig väldigt trängd och väldigt hotad. Och liksom att mitt öde i rånarnas händer ungefär. Och den andra personen beskrev en inre dialog som var lite grann så här. Kan jag fly? Nej, det verkar farligt. Då kan de skjuta mig i ryggen. Finns det något tillhygge att slå ner dem med? Nej, det gör ju inte det. Och lite sådär. Och sen slutade med, ska jag göra som de säger? Ja, det är nog det smartaste alternativet. Det finns ju en del forskning på det, att där man ser att både inför, när det gäller att se liksom, det här skulle kunna gå åt helskotta, det här skulle kunna bli en vara en fara, det liksom, faran är under uppsegling, och även när det liksom är uppenbart att det är det. För just det här fara under uppsegling, vi är ganska duktiga på att liksom hålla obehag ifrån oss, så att i många fall så är det ju så att man behöver ganska många ledtrådar innan man liksom accepterar fara. Det finns, jag brukar ibland på föreläsningar använda någon som jag spelat in en intervju från Skavlan 2012 eller sånt där det är någon jazzsångare som var med om en hotellbrand, och han berättar om liksom, och när man visar det där klippet och instruerar folk att räkna, när är det han liksom accepterar att det brinner, så kommer de fram till att det är liksom 4 eller 5 saker. Brandlarmet går, han känner hur det sticker i halsen. Han ser blinkande blåljus utanför hotellfönstret. Och sen känner han röklukt. Och då öppnar han dörren och tittar ut i korridoren. Och då ser han lågor. Och då säger han i intervjun så här, då klädde jag på mig. Så att det räckte inte med brandlarmet. Så att det är väl liksom någon slags generellt då att människor måste oftast övertygas om att det händer någonting. Jag tar inte in det förrän liksom det är uppenbart, när det liksom vapnet är ansikte på en, då fattar man.
Jag står ju utanför dörren till valvet och Maria står på knä på golvet och gråter och säger att skjut mig inte, för jag har 3 barn. Och den andra tjejen, hon sitter under disken, och det enda hon har reflekterat över är tiden. Hon håller tiden, hela tiden vet hon hur mycket klockan är, helt enkelt. Så det blir som vi har olika uppgifter, eller vad man nu ska kalla det för. Ja. Ja. Och jag bara står där och iakttar, helt enkelt, vad som händer.
Ni vet att vi är olika i vardagen. Det fortsätter vi att vara under en, ett rån eller någon annan allvarlig händelse. Det bara att det spetsas till mycket mer där. Men vi kan utgå från att alla gör så gott de kan för att hantera en skrämmande eller obehaglig situation. Folk gör sitt bästa utifrån de rådande omständigheterna och de förutsättningar de har.
Och det tog mig väldigt hårt. Att jag liksom inte vågade gå fram och trösta henne. För det vågade jag inte.
Människor är ganska duktiga på att skuldbelägga sig själva efter ett rån eller en trafikolycka eller vad som helst egentligen, även om det är fullständigt irrationellt. Eftersom alla håller på med de här tänk om tankarna efteråt och vrider och vänder på, tänk om jag hade gjort så, tänk om det hade blivit så. Eftersom alla gör det så måste det fylla en funktion. Ja, det kan ju vara ett sätt att för våra hjärnor att extrahera så mycket erfarenhet som möjligt av det vi har varit med om. För det är ett sätt att förbereda oss för om det händer något liknande igen.
Eva står kvar precis utanför valvet och ser hur den ena rånaren tar pengar därifrån och stoppar ner dem i en påse. Den andra rånaren tömmer kassorna på de kontanter som finns där.
En har en AK-4 och en har en kulspruta. Och sen under tiden som den här killen är inne i valvet så den andra, han fortsätter att skjuta på kameran. För han ser att den inte är sönder, eller vad man ska säga, den fungerar så att säga. Men de missar att det är en kamera på bak eller inne i lokalen som tar bilder. Så den ser de helt enkelt inte, för den står uppe bland paketen.
Ljudet från skottsalvorna är öronbedövande.
För det är alltså betongväggar och en tegelvägg, så det blir ett väldigt eko och det blir ett väldigt massa damm. Så det är som dimmigt där inne.
Rånarna kommunicerar via hörlurar och Eva noterar att de håller kontakt med någon i den vita skåpbilen utanför. Rånet får inte ta så lång tid att polisen hinner fram.
Jag tror att de har någonting med 3 minuter. Längre än 3 minuter ska de inte vara inne.
3 minuter efter att rånarna stormat in i lokalen är de på väg ut igen.
Sen säger de så här, och nu larmar ni inte för då blir det inte det här roligt. Och det är liksom, ja, tycker jag liksom att hittills har det inte varit roligt heller. Så jag förstår heller liksom, den saken går som förbi, för att vadå, roligt är det inte.
Det Eva och hennes kollegor inte vet då är att Handelsbanken som ligger intill har rånats samtidigt. Och precis när de tror att det äntligen är över vänder en av rånarna tillbaka in i lokalen.
Säger de till mig, du ligger ner. De pekar ju med hela handen hela tiden. Och då gör jag det och då skjuter de den här glada gubben i glaset precis ovanför mig. Och då får jag krypa ihop, för det rasar ju väldigt mycket glassplitter kommer ner. Men det är ju någon slags härdat glas, så det blir ju ganska stora bitar om man så säger. Så det är ju inte så att man skär sig på dem. Men det blir ju som stora snödroppar eller vad man ska säga, som kommer att regna ner på mig helt enkelt.
I glaset ovanför Eva är en stor smiley. Rånaren har skjutit 2 kulor för ögonen, 1 för näsan och 5 för munnen. Innan rånaren går säger han något som Eva inte uppfattar. Men på rättegången får hon veta att det han sa var smile and have a nice day.
Ja, det kändes lite hånfullt på något sätt att man säger en sån sak. För det har ju inte varit någon bra dag, definitivt inte.
När det blir tyst reser Eva på sig och tittar ut genom fönstret. Hon ser hur rånarna packar in sig i den stora vita skåpbilen och åker därifrån. Sen ser hon sig omkring i lokalen. där rånarna just har avlossat 46 skott.
Ja, det är alltså som en krigszon. Alltså det är glasbrytter och det är damm och det är liksom helt med sån här ur murbruket så att säga, ryker omkring i hela lokalen, så det är som damm som lägger sig överallt.
Kunderna som varit inne i lokalen har hela tiden legat på golvet, men reser sig nu upp och Eva och hennes kollegor samlar alla.
Jag fattar inte att vi är så kalla, så vi kokar kaffe och bjuder våra kunder på. Och sen kommer en läkare från vårdcentralen som ligger alldeles intill och kollar att det är helt okej med oss.
Cheferna skickar Eva och de andra anställda till vårdcentralen i Nynäshamn där de får träffa en psykolog.
Vi är nästan lite knasiga där, att vi sitter bara och skrattar. Men det enda som vi skulle ha behövt i det läget, det är lite mat och dryck.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men det hade ingen en tanke på.
Det första man behöver göra är sånt som ökar känslan av att det är över. Att nu är jag säker, nu händer inget mer. Så man pratar om främja en känsla av säkerhet och trygghet. För så länge man inte känner att det är över, så länge, då är man kvar i beredskapsläge. Fortfarande vaksamheten på topp och man är beredd på att det kan hända mer. Och då kan ju inte stressen gå ner.
Nästa steg när man ökat känslan av säkerhet och trygghet är att främja lugn.
Impulsen när det har hänt något så allvarligt som ett rån till exempel är att alla insatser på en gång förefaller vara den bästa strategin. Och det förmedlar ju inte lugn. När chefen springer omkring och försöker rådda i att få dit psykologer och man ska beteendevetare från företagshälsovården eller vad det nu kan vara, så förmedlar man ju inte lugn. Så jag tänker ett annat sätt att förmedla lugn är ju att själv uppträda lugnt. Så information, eget uppträdande, förtäring, sådana saker. Lite hållpunkter, det här kommer att hända nu, sen gör vi så här, och sen får ni åka hem. Och då kommer vi in på den tredje punkten som man pratar om, det är samhörighet. Vi är flockdjur, vi finner trygghet i flocken. Sen kan flocken vara kollegorna, det kan vara familjen, det kan vara något annat. Och där är min erfarenhet att de flesta människor efter ett rån inte själva intresserade av att träffa en psykolog i det tidiga skedet.
Sen, jag vet inte hur eller var, men någon i alla fall skjutsar hem oss allihopa i turordning. Så vi får komma hem. Ja, jag vet inte, jag tror jag bara sätter mig rakt upp och ner och inte någonting. Sen ringer ju mina barn och mina syskon och liksom sådär för att de har ju hört, för det här har ju gått ut i nyheterna, och hör hur det är liksom.
Den kvällen är Eva ensam i sitt hus. Och bara 2 dagar efter rånet är hon tillbaka på jobbet igen. Hon jobbar på som vanligt, men kroppen och huvudet värker och hon är ofta illamående. Men känslomässigt har hon stängt av.
då känner jag nog ingenting. Jag tror det liksom att jag är helt frånkopplad på något sätt. Det blir sen som det kommer i fatten när jag inte vågar sova. För jag har såna fruktansvärda mardrömmar och vaknar och är helt har ångest helt enkelt när jag vaknar. Så att jag mår ju inte bra på hur lång, det är lång tid efteråt.
Hon är också rädd och undviker ögonkontakt med andra människor.
Och jag är väldigt rädd för ögon. Och det är väl tack vare att de här killarna har rånarluvor på sig och det enda man ser är ögonen. Och jag tror att de är drogade, alltså att det är någonting sånt. Så att de har väldigt stora ögon eller vad man ska säga. Och jag är så himla rädd för ögon. Så jag vågar aldrig titta på folk när jag pratar med dem, för jag är så rädd att jag ska se de här ögonen igen. Och jag mådde sämre och sämre och mer slöt mig i mig själv liksom. Alltså jag gick till jobbet och jag jobbade, men sen isolerade jag mig mer och mer mot andra människor. Alltså jag var så rädd att någonting mer skulle hända och jag kände att jag kommer inte orka med det. Om någonting mer händer så kommer jag inte orka med det.
Efter en månad börjar Evas syster, som då arbetar inom vården, att oroa sig. Hon har sett hur Eva isolerar sig och uppmanar henne att söka hjälp. Under 1,5 år träffar Eva en psykoterapeut och sakta men säkert börjar hon bli sig själv igen.
Jag tror att jag är en sån person som tror att jag klarar allting. Det här fixar jag. Men sen visar det sig att efter ett tag att nej, det gör du inte. Du gör inte det. Du fixar inte det här. Du måste ha någon hjälp helt enkelt.
Eva upplever att det var svårt att prata om rånet med andra som inte varit med. Men med kollegorna som också var där den där dagen har hon kunnat prata och till och med ibland skoja om det.
Jag vet en av tjejerna säger då när kunder kommer in och ska köpa kuvert eller något sånt där. Och så säger jag, vill du ha mel utan skotthål i? Och det är väl någon slags skydd för en själv.
Det är viktigt att personer som varit utsatta för ett allvarligt brott inte skapar undvikande beteenden eller fastnar i en passiv offerroll, menar Per Kalleberg.
Du behöver förstå som drabbad att det är inte du som reagerar onormalt. Det du har varit med om så är det onormala. Och det är inte onormalt att reagera på en onormal händelse, tvärtom. Om man förstår vad man har varit med om så är det liksom helt rimligt och adekvat att reagera på något så onormalt som ett väpnat rån till exempel. Det bör man reagera på. Man kan behöva påminna dem också om att nu är inte alltid, finns ett uttryck som säger att man utgår ofta från hur man har det just nu och tror att nu är det så här jag ska ha det. Och det behöver man också påminna dem om, att bara för att du mår så här dåligt just nu och inte har sovit alls i natt så betyder inte det att du kommer att ha det så resten av livet, utan det här kommer att förändras. Och i det tidiga skedet finns det inga varningssignaler, där är det som sagt normalt att reagera. Det finns ingen psykolog i världen i princip, i alla fall om jag förenklar det väldigt mycket, som skulle kunna säga att den här personen kommer att få problem senare och den här kommer inte att få det om man träffar dem direkt efter, alltså i närtid efter ett rån. Det är klart att har någon blivit så, det finns indikationer, har någon blivit så vätskrämd så att de har haft en utanför kroppen upplevelse till exempel, det man kallar för en dissociativ reaktion, där man har sett rånet från taket, det är så man minns det i alla fall efteråt, då skvallrar ju det om att den här personen upplevde det här som exceptionellt obehagligt och liksom i någon bemärkelse flydde ur upplevelsen. Så det är ju det är naturligtvis någon som man har lite extra koll på, men man vet inte i förväg om det kommer att bli problem med det eller inte i alla fall. Så att det tidiga handlar mycket om stötta, förmedla lugn, precis de här sakerna som har att göra med psykologisk första hjälp. Träffar en råndrabbad person lite senare skede så kan det ju vara därför att de kommer för att de har själva signalerat att de är oroliga för hur de mår eller omgivningen reagerar på att de inte funkar som de brukar. Och det kan vara sömnen som är påverkad. Det kan vara uppmärksamheten som är påverkad, fast de själva till exempel upplever det som glömska. Jag kommer ihåg någon som sa att jag fick leta efter bilen i en halvtimme. Jag visste inte var jag hade parkerat den. Och det, i det fallet var det så uppenbart att det var inget minnesproblem. Utan problemet var uppmärksamheten. Är man inte uppmärksam på vad man gör när man parkerar bilen utan går och tänker på rånet eller någonting annat, då finns det ju inget att minnas. Då är det klart att man inte vet var bilen står sen.
Militärligan åker inte fast efter rånen i Ösmo. Istället fortsätter de sin rånvåg, och när Eva i december 1992 läser om trippelrånet mot en post och två bankkontor i Ullared är hon säker på att det är samma rånare som hon själv utsattes för. Och minnena av rånet väcks till liv. Natten mot julafton 1993 sätter polisen till sist stopp för ligan efter ett bankrån i Heby.
Ja, och jag vet att när de åkte fast, för det var ju alltså några dagar före jul, så liksom så satt jag hemma och tårarna rann. Och jag tänkte, men vad fan har de förstört julen för folk också? Och att de liksom förstörde både sina egna liv och väldigt många andra människors liv. Alltså förstörde och förstörde, men alltså att satte spår. Och kanske, ja, inte vet jag, många som mådde dåligt i många, många år av det här. För även om det liksom, som för oss innebar det ju 3 minuter. Man tycker liksom att 3 minuter av ens liv inte är så stort. Men det blev ju det.
Ligans ledare döms till 14 års fängelse. De andra får mellan 3 och 12 år.
Alltså, innan rättegången så kändes det jättejobbigt och jätteoroligt att behöva träffa dem. Men samtidigt där och då, efteråt rättegången, då kändes det jätteskönt på något sätt. Att nu är det de som är i fokus och det är de som får stå till svars och inte vi på något sätt. Så det kändes jättebra. Det var en väldigt positiv upplevelse på något sätt. Ja, konstigt sätt egentligen.
En tid senare bestämmer sig Eva för att skriva ett brev till en.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Av rånarna.
Det är så här att under rättegången så satt jag bakom honom och han var så himla lik min son. Ungefär i samma ålder, ungefär samma utseende, alltihopa. Och då tänkte jag så här, vad fruktansvärt det måste vara att vara mamma och ha det, alltså se det här och vara med om det helt enkelt. För det är klart att alla de här grabbarna hade ju föräldrar också. Och de var ju liksom runt, ja, vad kan de vara, 20, mellan 20 och 25 och i den stilen allihopa. Och ha föräldrar som då, ja, jag vet ju inte deras livssituation, det kan ju inte jag någonting om. Men just att veta att en son, att det har hänt såna här saker och hur de har kommit in i det här och varför och, ja, men hela alltihopa det. Så jag tyckte så här synd om de här killarna. Och då skrev jag till honom och skrev det att jag hoppas att du tar tillvara den här tiden när du sitter där och gör något vettigt utav det. Alltså, någonting.
Lite förenklat brukar man prata om 2 faser i krishantering.
Den omedelbara fasen, det är medan det pågår. Och den akuta fasen är det som händer när man känner att nu är det över. Sen fejdar den ut så att säga, den bleknar och övergår i någon slags återhämtning. Den omedelbara fasen medan det pågår, det är ju att man har ett extremt högt stresspåslag. Och man är väldigt fokuserad på att göra det som krävs i situationen för att liksom säkra sin egen överlevnad ytterst. Och sen när det är över, då det är ju då man kan börja slappna av och känna nu, hur mår jag egentligen? För pratar man med någon tidigt så kan de ju säga, då, det har jag träffat på efter rån, någon som inte, där det inte hade, så att säga, det var inte över än för den personen. Chefen säger, är du okej? Ja, jag är okej. Och så sätter sig den här personen i bilen. Och jag kommer ihåg en person som beskrev, han kom inte igång när ett rödljus slog om till grönt. Så förstod han inte hur han skulle få fart på bilen. Och bilarna bakom började tuta och han blev bara stressad. Och han gjorde en sån här, som i filmen Falling Down. Han liksom bara klev ur bilen och sa, jag klarar inte det här. Fast han hade trott det bara 10 minuter tidigare, så kände han sig helt okej. Okay. Därför att stresspåslaget som det är förknippat med liksom den här omedelbara fasen då, med den, när det pågår, dövar så mycket.
Det är sen, efter händelsen, som det verkligen börjar skilja sig från person till person, menar Per Kalleberg. Vissa blir inte så påverkade även om de varit med om en allvarlig händelse. Och det kan bland annat bero på biologiska skillnader, stresshormoner eller signalsubstanser.
Men det som också är väldigt vanligt, både under och även efteråt, det är ändå liksom någon slags förvrängd verklighetsupplevelse. Man kan ha upplevelse av att tiden inte går med normal hastighet. Alltså, man kan uppleva att saker går i slow motion eller att det går väldigt fort. Man kan ha någon slags overklighetskänsla. Många beskriver sig att det var som att se på film. Det här hände inte mig. Alltså man är lite bortkopplad från det. Och det är ju också kopplat till det här att man behöver kunna agera. En del är i och för sig i den här omedelbara fasen, men vet inte vad man ska göra. Kan inte fatta beslut därför att det är en sån främmande situation och man blir så stressad så man får svårt att tänka. Är fullt kapabel att liksom lyda instruktioner, men hjärnan är lite på tomgång. Och sen har vi naturligtvis också rent statistiskt några som blir så stressade så att de hamnar i det som ibland har i vardagslag beskrivs som att man blir stel av skräck. Och vi ser ju det, eller har ju sett det i alla fall en del rån också, att när någon blir förhotad, man är inne i ett valv till exempel och har ett automatvapen mot tinningen, så man känner att det finns ingen möjlighet att ta sig ur den situationen, och upplevelsen kanske är att nu bestämmer rånaren om jag överlever det här eller inte, så kan det vara svårt att liksom få kroppen att lyda instruktioner bara.
Och återhämtningsfasen skiljer sig ännu mer från person till person, även om det finns några saker som är mer eller mindre vanliga för den som varit med om en traumatisk händelse.
Sömnpåverkan, helt logiskt. Stress ska göra oss alerta och liksom kunna beredda att kunna hantera faror. Då är det inte rimligt att sova. Så det finns en logik i det. Sömnpåverkan, uppmärksamhetsnedsättningar som kan visa, som man själv kan uppfatta som problem med närminnet. Man kan inte läsa en bok, eller man läser en tidningsartikel och kommer inte ihåg vad det stod. Testar man det så ser man att minnet är väldigt snabbt uttröttbart, vilket ju tyder på att uppmärksamheten håller inte så länge, och då finns det ju så, liksom inte ordentligt med information att minnas faktiskt, så att det ser ut som minnesproblem. Så det är väl liksom sömn, uppmärksamhet, vi kan se beteendeförändringar också, att man socialt undandragande och även kanske tendens till att liksom självmedicinera med alkohol och sånt där förekommer ju. Att gå runt med obehandlade trauman är ju inte speciellt lyckat ur något perspektiv. Det är ju förlänger ju lidandet. Man kan väl säga så här, att egentligen så är det väl inte nödvändigtvis så att det blir värre, men det finns ju en risk som med allting som man håller på med under lång tid, att det blir en vana. Ett undvikande beteende kan bli vanor, sätt att svara på frågor liksom, som kan handla om undvikande. Det kan bli en vana att vakna på natten med mardrömmar och alltså andra PTSD-symptom. I viss utsträckning så skulle man kunna tänka sig att det inte på en liksom medveten vanenivå som har borstat tänderna, utan det är på en mer neurologisk nivå, att liksom, nervsystemet reagerar på det sättet och har gjort det så många gånger så att benägenheten att reagera så igen är väldigt stor.
Med hjälp av terapeuten och åren som gått mår Eva idag bra. Men hon kommer aldrig lägga händelsen helt bakom sig.
Alltså jag tänker ju inte på det här så ofta idag. Det gör jag inte. Men det kommer ju liksom saker och ting ibland så där då och då. Som gör att man tänker till. Jo, men när det händer någonting liknande i andra sammanhang så att säga. Så får man ju som en flashback där och tänker till på det. Jo, men det är kanske att få andra människor att förstå att såna här saker påverkar en väldigt, väldigt starkt. Att man, det är inget som man tar med en klackspark bara, utan det sätter spår i kroppen och det sätter spår i själen och det sätter spår till psyket och hela alltihopa.
Inte ens hennes barn förstod riktigt hur svårt det har varit och hur mycket hon påverkats av rånet förrän nyligen när Eva medverkade i en dokumentär i SVT.
Då tittar de på den och då pratar vi lite grann om det. Att de hade inte förstått att det innebar så mycket psykiskt, vad man ska nu säga, psykiskt eller någonting. Att man hade fått så mycket bekymmer av det här och mycket tankar och att man kanske blev annorlunda helt enkelt. Det kändes väl ganska skönt att de förstod att det kanske inte var så konstigt att man hade betett sig annorlunda eller varit annorlunda helt enkelt.
Och hur var det då med det där brevet Eva skickade till en av rånarna en tid efter rånet? Jo, det kom fram och kanske gjorde det någon skillnad. Flera år senare träffar Eva honom i samband med ett förhör. Hans mamma hade dött och han hade ansökt om att få sin så kallade kvarstad hävd. Han ville få rätten att fritt förfoga över arvet trots skadestånden han var skyldig. I en paus kommer han fram till bordet där Eva och några andra sitter och frågar om han får slå sig ner med dem.
Först kändes det ju lite märkligt, men jag tror att det var ganska bra. Att få en vanlig, normal bild av en människa egentligen. Och så då pratade vi lite grann. Och då berättade han att han hade blivit väldigt glad över det här brevet.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Sally Henriksson. Tekniker och ljudläggare Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.